Förra gången så tittade vi på hur budskapet handlade om Jesus. Vi såg att uppenbarelseboken, även om det fanns massa andra symboler och olika antagonister och figurer, så i grund och botten så handlar budskapet om Jesus. Uppenbarelseboken handlar om Jesus. Ni minns den första versen i uppenbarelseboken sa att detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Så det var inte Johannes uppenbarelse, det var inte vilddjurets uppenbarelse, utan det var Jesus Kristus uppenbarelse. Uppenbarelseboken är helt enkelt en bok som uppenbarar Jesus. Och vi såg också på de olika namnen som fanns i uppenbarelseboken för Jesus. Och vi såg, det finns ingen annan bok i hela Bibeln som har så många namn på Jesus som uppenbarelseboken har. Så det var vad vi tittade på förra gången. Idag så ska vi titta på någonting otroligt, otroligt spännande. Vi kommer titta på konflikten bakom uppenbarelseboken. Och faktum är konflikten bakom alla konflikter som vi finner idag. Och det här lägger grunden för resten av innehållet i uppenbarelseboken. Och jag har döpt det här budskapet till att lammet vinner, eller Jesus vinner. Och det är det som är hela huvudsumman egentligen av uppenbarelseboken. Om man skulle destillera hela budskapet i uppenbarelseboken till en enda mening, så skulle man kunna säga att det handlar om att Jesus vinner, lammet vinner. Det är själva kärnan i det här. Men för att veta att Jesus vinner, då måste vi undra, vad är det han vinner för något? Vad är det han vinner? Och vi ska titta på det i uppenbarelseboken. Men innan vi går in på det så vill jag bara ge er den här snabba överblicken över vad uppenbarelseboken handlar om. I uppenbarelseboken 1 så finner vi att Johannes är förvisad till ön Patmos utav kejsar Domitianus. Och historien säger att Johannes blev kokad i olja för att han ville få bort honom. Så han såg att Johannes var en sån inflytelserik person inom kristendomen. Han ville undanröja honom. Han blev kokad i olja. Men Johannes överlevde. Precis som de tre hebreerna överlevde i den brinnande ugnen i Daniels boken. Och han blev sen, kejsaren blev så förtvivlad att han visste inte vad han skulle göra, så han skickade honom till ön Patmos. Och han tänkte, där så kan han inte ha något inflytande längre för den kristna tron. Men där på ön Patmos så uppenbarar sig ingen annan än hans bästa vän Jesus Kristus, som han vandrat med i över 3,5 år. Och han kommer dit och visar sig för Johannes, och han berättar. Och han får hela uppenbarelseboken som har ett så otroligt viktigt budskap för den kristna församlingen. Jesus berättar för Johannes att jag har tre viktiga budskap att ge till mina församlingar. Och kapitel 2-3 handlar om Jesus viktiga budskap till de sju församlingarna. De sju församlingarna som är Efesus, det är Smyrna, det är Pergamus, Thyatira, Sardis, det är Philadelphia och Laodicea. Missar jag någon? Tror det var alla. Det här är de sju församlingarna som vi ser i kapitel 2 och 3. Sen i kapitel 4 så ser vi en otroligt magnifik scen. Det är himmelens tronsal. Där sitter Gud Fadern själv på tronen. Och det är en regnbåge runt hans tron. Det är åska och dån. Och det är 24 äldste som faller ner och tillber inför Fadern. Och vi har några andra mystiska varelser som finns där också, som vi ska titta på mer sen. Och i kapitel 5, eller i handen på Fadern, så har han en rulle med sju sigill. Och Johannes förstår att det är någonting viktigt med de här sigillen. Men ingen i hela himlen, eller på jorden, eller någon annanstans är värdig att öppna den här bokrullen. Och Johannes börjar gråta. Han tänker, åh nej, det här är förskräckligt. Men så kommer en av de äldste och säger till honom att, gråt inte. Lammet, lejonet från Judas stam, han som blev slaktad, han är värdig att öppna bokrullen. Och Johannes ser det här lammet som en representant, som en symbol för Jesus Kristus. Och han börjar att bryta de här sju sigillen. Kapitel 6 och 7, så varje gång som Jesus bryter ett av de här sigillen så kommer en syn. Och vi har de fyra ryttarna och andra saker, och han bryter de här sju sigillen. Det är kapitel 6-7. I kapitel 8-11 så ser vi en bild på hur Jesus står och vädjar för sitt folk. Vi ser bönerna som stiger upp inför fadern och där står Jesus själv. Medan 7 domsbasuner ljuder över över jordens invånare. I kapitel 12-13 så ser vi Jesus i direkt närstrid med ondskans makter. I kapitel 14 så återvänder han på ett vitt mål. Han befriar sitt folk. I kapitel 15-17 så fastställer Jesus domen över dem som har förföljt hans folk. Och vi ser 7 plågor och sen efter de 7 plågorna så kommer Jesus på en vit häst tillbaka för att besegra ondskans makter som förtryckt hans folk under den här tiden. Och där ser vi igen att Jesus kommer att vinna och det är det som är huvudbudskapet. I kapitel 20-22 så finner vi att Jesus ger sitt folk riket i arv. Och harmoni, fullkomlig harmoni, återställs i hela universum. Ondskan besegras för gott. Och vi har återigen en fullkomligt paradis och en fullkomlig mänsklighet med en fullkomlig Gud. Precis som vi hade i Edens lustgård. Man kan säga att de första 2 kapitlerna i Bibeln och de sista 2 kapitlerna i Bibeln beskriver samma sak. Allt emellan är hur Gud tar tillbaka, hur Gud återställer det här problemet med synden som kom in i världen. Och sen till slut, i sista 2 kapitlerna där, då har vi hur Gud har återställt igen det här paradiset. Så som det var tänkt från början. I Uppenbarelseboken 1 så finner vi en hälsning som Johannes ger ifrån vissa personer. Förresten, om ni har ert studieblad där så om ni behöver inte febrilt ta anteckningar om det är någon som tänkte göra det. Men här i princip så har vi nästan allt som jag kommer att prata om här. Så om ni vill hänga med där så ser jag att ni kan till och med fylla i de här under tiden. Så sparade tid. Men i alla fall, i kapitel 1 och vers 4-5 så står det, eller förlåt, vers 5-6. Nej, vänta nu är jag i fel brev. Ja, här, vers 4-5. Johannes uppenbarelse, eller egentligen Jesus uppenbarelse. Kapitel 1, vers 4-5. Från Johannes till de 7 församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som kommer. Och från de 7 andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Här har vi 3 figurer som beskrivs, som Johannes ger Guds nåd och frid ifrån. Och den första är då han som är och som var och som kommer. Vem skulle ni säga att det är? Han som är och som var och som kommer. Vad sa ni?
Jesus.
Man skulle kunna säga det. Men faktum är att sen så säger Johannes och från Jesus Kristus. Så det kan inte handla om Jesus där. Så han säger först från den här personen. Och sen från de 7 andarna. Och så från Jesus Kristus. Så det måste handla om någon annan än Jesus. Jag tror att det handlar om Gud Fadern. Det måste handla om honom. Så från Gud Fadern. Från Jesus Kristus. Och sen står det från de 7 andarna. Vem i all sin dag är de här 7 andarna? Är det 7 olika andar som svävar runt någonstans? Om vi låter Bibeln tolka sig själv. Ni minns den här nyckeln som vi använde oss av. Vi måste låta Gamla Testamentet förklara Nya Testamentet. Eller och förklara Uppenbarelseboken speciellt. Så finner vi att de 7 andarna är en beskrivning av Herrens ande. Och de olika sätten som Herrens ande arbetar på. I Jesaja kapitel 11 vers 2 så talas det om att Jesus är fylld av Herrens ande. Och så kallas han också för vishetens och insiktens ande. Är det här andra andar? Nej, det är samma ande. Det är bara att han beskrivs på olika sätt. Visheten och insiktens ande. Han kallas för klokhetens och kraftens ande. Han kallas för kunskapens och gudsfruktans ande. Ibland kallas han för profetians ande. Siffran 7 är fullkomlighetens tal. Och helt enkelt, de sju andarna beskriver de olika sätten som Herrens ande faktiskt arbetar på. Så i uppenbarelseboken här så har vi en treenighet. Vi har Fadern, vi har Jesus, sonen, och vi har den helige ande. Och det här är den, det är från de här tre som uppenbarelseboken kommer ifrån. Och i uppenbarelseboken så finner vi som sagt en strid som pågår. Om vi går till uppenbarelseboken kapitel 16 så finner vi en annan trio. En ohelig trio. Som också det talas väldigt mycket om i uppenbarelseboken. Kapitel 16 och vers 13. Och där står det så här. Johannes säger, jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Okej, vad betyder det här? Vad är det paddorna? Vad är det? Vi kommer inte gå in på de detaljerna nu. Men poängen här i alla fall att vi ser igen en trio. Vi ser draken, vi ser vilddjuret och vi ser någon som kallas för den falske profeten. Och de här ser vi gång på gång genom hela uppenbarelseboken. Och de strider emot den här sanna treenigheten. Och då kan vi undra. Ja förresten, de av er som var här förra gången. Vem var draken? Minns ni det? Står ni? Djävulen, precis. Uppenbarelseboken 12 och 9 säger att det var djävulen. Och vem är vilddjuret? Vem är falska profeten? Vi kommer att titta på det kanske senare. Men poängen är att de här tre strider emot Gud. Men vem är då den här djävulen? Om vi tittar i Uppenbarelseboken 12 och vers 3. Så finner vi en början på det här. Det står att ett annat tecken visade sig också i himlen. Och se en stor eldröd drake med sju huvuden och 10 horn. Och med 7 kronor på sina huvuden. Så fråga, var någonstans befinner sig den här draken enligt den här versen?
I himlen.
Hur kan det vara sant? Den här varelsen, djävulen. Som det förklaras sen i vers 9. Hur kunde han finnas i himlen? Faktum är en gång i tiden så fanns han i himlen. Jesus berättade för sina lärjungar i Lukas 10 och 18. Att jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. En gång i tiden så befann sig Satan i himlen. Han föll ner därifrån på något sätt. Vad var det som hände? Hur började den här striden mellan gott och ont som vi finner här i uppenbarelseboken? Vad är djävulen för någonting? Är han en sån här stor eldröd drake? Ibland så kan man tro att det här är en bokstavlig beskrivning. Och vissa har avbildat djävulen på många olika konstiga sätt. Men vad säger Bibeln om det här? I Gamla testamentet så förklaras det vem djävulen var och är. Det står att han var en smord beskyddande kerub. Vad är en kerub för någonting? Det är en ängel, eller hur? Intressant nog, Bibeln säger att djävulen är en ängel. Han är ingen halvgud, han är ingen blandning mellan människa och vilddjur eller någon horn och klövar som springer runt. Nej, enligt Bibeln så är han en kerub, en ängel. Faktum är att jag studerade med en person en gång och visade de här sakerna. Och den här personen berättade för mig att jag har gått i kyrkan i 40 år. Jag har aldrig förstått att djävulen var en ängel. Han blev helt förvånad, han blev så inspirerad över det här. Men det står i Bibeln att han var en beskyddande kerub. Och vad mer står det? Gud säger att jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick de omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Så han var skapad. Och vi kan tycka, vad fruktansvärt. Hur kunde Gud skapa en ond ängel? Varför gjorde han det? Var det för att få någon obalans i universum? Eller vad var syftet med det där egentligen? Men lägg märke till att han inte skapade en ond ängel. Han skapade en fullkomlig ängel. Hur bra är fullkomlig? Kan det bli bättre? Det var inte lite så här, en halvtaskig, eller förlåt, men en lite så här som inte var så, så bra. Det blev något fel i produktionen där. Och sen, nej, han var fullkomlig. I verserna innan så står det till och med att han var en mönsterbild av fullkomlighet. Han var så fullkomlig som han någonsin kunde bli. Men någonting hände och orättfärdighet blev funnen hos honom. Vad var det som hände där? I Jesaja kapitel 14 så får vi en annan inblick i vad som för sig gick. Profeten klagar över hur den här strålande stjärnan, förresten stjärnor, vad representerade det? Änglar, eller hur? Han var alltså en ängel här igen, ser vi också i Jesaja 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden? Du som slog ner folken till marken. Du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen. Ovanför Guds stjärnor, återigen Guds änglar, eller hur? Ska jag upprätta min tron. Han ville upphöja sig själv över alla änglar, över Gud själv. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Någonting hände i den här ängeln, den här fullkomliga ängelns hjärta. Han började bli självisk. Han började bli avundsjuk. Han tänkte, varför ska Gud få all den här tillbedjan? Jag är ju en så pass högt uppsatt ängel. Varför kan inte änglarna tillbe mig lite grann? Varför kan inte de här människorna tillbe mig? Han började att bli avundsjuk. Och det här var början till synden. Vi kan undra, hur är det möjligt att en fullkomlig varelse i en fullkomlig miljö kunde få de här tankarna överhuvudtaget? På många sätt så är det här ett mysterium. Men vi förstår lite grann om vi förstår tanken om den fria viljan. Gud skapade alla sina intelligenta varelser med en möjlighet att välja. Och det är en gåva som är väldigt svår att för oss att kunna förstå till egentligen. Vi kan inte reproducera det. Vi kan inte skapa någon artificiell intelligens som har en fri vilja. En fri vilja är någonting som bara Gud har skapat. Men han gav alla sina intelligenta varelser den här förmågan att välja. Och Lucifer valde, det här, du strålande stjärna, gryningens son, det där ordet på latin är Lucifer. Så det är därifrån man får det här namnet Lucifer. Och Lucifer valde att missbruka den här fria viljan. Och av sitt eget val så blev han Satan, åklagaren eller fienden, som ordet betyder. Den här beskrivningen i Uppenbarelseboken är inte en bokstavlig beskrivning, utan det är förstås en symbol på karaktären, hans karaktär. Men det som är intressant här, att vi ser att den här draken i vers 4, så står det att hans stjärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor. Intressant. Vad var stjärnor? Änglar. Så en tredjedel, Uppenbarelseboken 1:20 förresten, den förklarar att stjärnor är änglar. I vers 4 där så ser vi att djävulen fick med sig en tredjedel utav himmelens änglar. Jag vet inte vilka argument han använde för att få med sig de här, men de var väldigt övertygande. Kanske började han med att liksom ifrågasätta Gud och säga, ja men Gud, han är en bra kille, men han det finns lite förbättringar i hans regering. Om jag skulle få regera så skulle jag få ge er större frihet. Ni skulle inte behöva lyda massa regler eller göra de här sakerna. Ni skulle få sann frihet. Jag vet inte vad för argument han använde. Men på något sätt så var det väldigt övertygande i alla fall. Och han fick med sig en tredjedel utav himmelens änglar. I det här upproret. Och vad hände sen? Vers 7 så står det de mest oförklarliga verserna i, eller de mest mystiska verserna i Bibeln kanske. En strid uppstod i himlen. Av alla platser som en strid uppstod på är kanske himlen den sista man skulle tänka på. På den här fullkomliga platsen, där blev det ett krig. Vad var det som hände? Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Det ledde till ett öppet uppror där Lucifer utmanade skaparen själv. Och han tänkte, jag ska ta med våld ifrån honom det här som jag vill ha. Ganska dåraktigt egentligen. Det talas om Mikael och hans änglar. För de av er som var med på Daniels kursen så vet ni vad jag står om frågan om vem Mikael är. Namnet Mikael betyder han som är som Gud. Han som är som Gud. Och jag tror inte att det är bara någon ängel, skapad ängel som är som Gud. Utan jag tror att det här, precis som alla de andra namnen som vi såg på Jesus i uppenbarelseboken, så tror jag att Mikael också är ett namn på Jesus Kristus. Om ni läser i Josua 5, vem är det som är ledaren för himmelens härskara? Det är ingen annan än Jesus Kristus som är värd i vår tillbedjan. Så jag tror att det här är striden mellan gott och ont som vi ser i den här versen. Vi ser Jesus och hans änglar i direkt strid med draken och hans änglar. Och vem var det som vann? Jesus vann. Lammet vann. Han vann i himlen och det är jag väldigt glad för. Han var starkare än ondskans makter. Amen. Och han besegrade honom i himlen. Men vad hände sen? Vi läser i vers 9. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Han besegrades i himlen, men han kastades ner till jorden. Varför gjorde han det? Ja, jorden hade valt att ställa sig på hans sida i upproren mot Gud, tyvärr. Vi läser om det i första Mosebok kapitel 3. Vem var det de valde att lyssna på? Adam och Eva. På ormen, eller hur? De ställde sig på hans sida i upproret emot Gud. Och därför så kastades han ner till den här. Han fick begränsat tillträde, så nu fick han vara på jorden istället. Men striden som började i himlen fortsatte sen på jorden. Och det här är jätteviktigt. För Jesus gav inte upp sen. Han sa inte, ja nu är han borta, nu får han härja fritt där nere på jorden och göra vad han vill. Det vore kanske det mest logiska. Ja, nu har vi stängt ut honom från himlen. Bra, nu är det här säkert. Vi kan göra en karantän av jorden så får han hållas där. Så får han fortsätta och hålla på så länge han vill där. Men det gjorde inte Jesus. Vi läser i kapitel 12 och vers 4. Andra delen av vers 4. Det står att draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn. Så snart hon hade fött det. Förresten. Den här kvinnan, vem var det kvinnan representerade, minns ni? Församlingen, ja. Eller Guds folk. Så här har vi kvinnan och det står i vers 2 att hon är havande. Hon ska få ett barn. Men draken tycker inte om det här barnet. Han försöker att sluka barnet så fort det föds. Och det står i vers 5. Hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud. Och hans tron. Vem är det här barnet? Återigen så måste vi låta Bibeln tolka sig själv. Jag tror det också. Jesaja kapitel 9, vers 6, där står det om ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Här har vi den här förutsägelsen. Och Jesus kom. Hur var det? Försökte djävulen att sluka Jesus när han kom? Var det inte så att direkt när han föddes så försökte han förgöra honom genom Herodes som försökte döda alla barn, men han misslyckades. Amen. Jesus besegrade honom där också. Och vad hände sen? Han levde ett liv här på jorden. Och inte nog med det, men genom sitt liv och speciellt genom sin död så besegrade Jesus djävulen. Han besegrade honom. Hur gjorde han det? Vi läser bara några texter här först. Kolosserbrevet 2:15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt. Liksom, så som regenter gjorde när de hade besegrat en kung, så klädde de av dem och de drog igenom dem och för att liksom visa att de hade besegrat dem. Och det här språket använder Paulus här. Han säger att han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. På korset så besegrade Jesus djävulen. Hebreerbrevet 2:14. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. När Jesus utan att bry sig om skammen lät sig uppspikas på korset, så visade han vad synden leder till. Han visade för hela universum hur långt djävulen var villig att gå. Han skulle vara till och med villig att döda sin skapare. Och då förstod hela himlen att den här bedragaren, han har vi ingenting mer att göra. Han blev besegrad där på korset. Han störtades ut ifrån himlen. Och vi läser i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 12. Det står där. De övervann. Nej, förlåt. Vers 12. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du hav. Ve dig du jord och du hav. Till djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Så står det, när draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Är det inte likt en typisk terrorist att inte ge upp även om han blir besegrad? Han blev besegrad, han blev nedstörtad, men han ger inte upp. Han går på familjemedlemmarna, eller hur? På barnen. På Guds folk istället. Och det är precis vad den onde gör här. Han går och han börjar att förfölja kvinnan. Hur är det som han lyckas att förfölja kvinnan? Förstås, han försöker göra det på många sätt genom våld. Men låt mig ställa er en fråga. Eller låt oss börja med att ställa oss frågan. Vad är det han är ute efter egentligen? Vad är det i grund och botten som djävulen försöker att komma åt? Är det våra pengar? Är det vårt liv? Om vi tittar i Matteus evangeliet kapitel 4. Jag ska se om jag har det här. Vers 8-9 så står det. Ni vet när djävulen frestade Jesus i öknen. Då står det så här. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa det, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Helt huvudlöst hur en skapad varelse ber sin skapare att tillbe honom. Men det är vad djävulen gör här. Och han är villig att byta ut allt som han har, hela jordens härlighet, om man bara kan få tillbedjan. Så det är det här han är ute efter. Det är det här som finns i hans hjärta. precis som det var i början. Han ville ha den, han ville stiga upp över stjärnorna, han ville sitta på Guds tron. Varför? Var det bara för att det var en högre position än de andra? Kanske, men den främsta orsaken var att han ville ha tillbedjan. Han ville ha den tillbedjan som bara Gud hade rätt till. Och det ser vi, han ville byta ut allt emot det. Så det är det han är ute efter. Han är helt okej med att du lever. Bara du tillber honom. Bara du följer honom.
Det är en man som ropar på honom varje dag.
Det är det. Det är det. Och det är så också att de som han är mest arg på, de som inte vill tillbe honom, det är ju de som är kristna. De som har valt att följa Jesus Kristus. Och de är han rasande på. De förföljer han. Och han försöker att få dem på fall. Och han inser att om han försöker hota och pressa dem, han har försökt det många gånger, så har det inte lyckats. Vi kommer gå in lite grann mer på det nästa gång. Hur han har försökt att med våld förtrycka de kristna. Men om djävulen skulle hoppa fram inför er och säga, det är jag som är djävulen, tillbe mig. Hur många skulle göra det då? Vi skulle inte göra det, eller hur? Nej, absolut inte. Och vi skulle hellre dö än att göra det. För vi vet att det här är fienden. Vi vet att det, endast Gud ska vi tillbe. Honom ska vi tjäna, så som Jesus sa. Så djävulen vet det. Han är en intelligent varelse. Han är en skapad ängel. En av de mest intelligenta varelserna i hela universum. Och han vet att om han bara öppet visar, nu kommer jag med upp- och nedvända kors och svart kläder och nu ska ni tillbe mig. Då kommer han inte att få speciellt många kristna på fall. För de vill hålla sig till Jesus och till ljuset. Därför så använder han sig utav bedrägeri. Han använder sig utav bedrägeri. Vi läste i Uppenbarelseboken 12 och 9 att han bedrar hela världen. Så bedrägeri är sättet som han går tillväga på. I Uppenbarelseboken 13. Eller förresten. Ja, vi kan gå dit då. Uppenbarelseboken 13 och vers 1. Så talas om antikrist. Det här vilddjuret. Förresten, vet ni, ordet antikrist, det finns bara i Johannesbreven i Nya Testamentet. Det står inte speciellt många ställen i Bibeln. Men när man hör ordet antikrist så tänker man kanske på någon våldsam motståndare mot Kristus. Men det är inte den antikrist som Bibeln faktiskt ger. Utan Bibelns antikrist är någon som sätter sig i Kristus ställe. Som utger sig för att vara Kristus. Och det finner ni i andra Thessalonikerbrevet 2:4. Han ska sätta sig i Guds ställe och utge sig för att vara Gud, står det. Och det här är jätteviktigt att förstå. För om vi bara letar efter mörklädda typer så kommer Satan att lätt dra kappan över huvudet på oss, eller vad man nu säger. Han kommer att lura oss väldigt lätt. Han kan bara klä upp sig på ett annat sätt och tala massa fina vackra ord. Och sen lurar han med oss på det sättet istället. Och det är det som händer. I Uppenbarelseboken 13 så ser vi så här. Jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet, står det. Det hade 10 horn och 7 huvuden på sina horn, 10 kronor och på sina huvuden härdiska namn. Och du säger, om jag såg det där fruktansvärda vilddjuret så skulle jag aldrig tillbe det. Nej, det är sant. Men det är inte en bokstavlig beskrivning av vilddjuret. Precis som draken inte var en bokstavlig beskrivning utav djävulen. Men vad som händer är att vilddjuret som jag såg liknade en leopard, hade fötter som en björn, gap som ett lejon. Vad betyder det här? Vi kommer till det en annan gång. Draken, det är djävulen, han gav det sin makt, sin tron och stor myndighet. Så det här är en ond makt, eller hur? Och det står att ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Och så står det vers 4, lägg märke till det här. Man tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Så ser ni vad som händer här? Djävulen tar ett steg tillbaka. Han säger okej, jag ska inte komma direkt till de här. Jag tar ett steg tillbaka och sen skickar jag fram min frontfigur, min antikrist. Och jag klär upp honom, han ska se ut som Jesus och göra alla de här sakerna. Och sen när människor ser antikrist så tänker de, wow, det här är Jesus, vi följer efter honom, vi tillber honom. Och sen i själva verket så tillber de draken. Eller hur? De tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Så det är så här han lurar till sig tillbedjan. Och det är tillbedjan som ligger till roten till hela konflikten. I vers 8 så står det så här. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sina namn skrivna i livets bok. Vers 12. Det utövade första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Vers 15. Det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Kapitel 14, vers 6. Så kommer en ängel från Gud som säger så här med hög röst. Frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Vers 9 så står det en annan ängel, en tredje följde dem med stark röst och sa det. Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar det som märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin och så vidare. Ser ni här, gång på gång på gång i uppenbarelseboken så handlar det om tillbedjan. Det är det som hela konflikten handlar om. Det handlar inte om dina pengar, det handlar inte om någon teknologi eller någonting, utan det handlar om tillbedjan. Djävulen gör allt för att lura till sig din tillbedjan, medan Gud och hans änglar kommer och säger nej, tillbe skaparen, tillbe Jesus, tillbe honom som är den som har rätt till tillbedjan. Och det är den konflikten vi ser. Lägg märke till följande likheter här. Jag hinner inte gå in på de här speciellt mycket, men ni har dem i ett studieblad så ni kan studera det här. Gud fadern i uppenbarelseboken, han har en tron, klart och tydligt. Han får tillbedjan. Han har en stad som symboliseras av en kvinna, står det. Han har tre änglars budskap som går ut i uppenbarelseboken 14. Och han ger sin makt åt sonen, åt Jesus. Uppenbarelseboken 2, vers 26-28. Och vad djävulen försöker göra är att han försöker härma allt det som Gud gör. För att det ska se så snarlikt som möjligt ut. Det står också att Satan har en tron. Det står att han också har en stad som representeras av en kvinna i Uppenbarelseboken 17. Det står också att han har tre änglars budskap som går ut till hela världen. Uppenbarelseboken 16, 13-14. Och han ger sin makt, som vi läste, till antikrist. Till det här vilddjuret. Om vi jämför de här detaljerna också så ser vi ännu tydligare. Det står att antikrist, han började sin verksamhet genom att komma upp ur vattnet. Eller hur? I Uppenbarelseboken 13:1 så stiger han upp ur havet. Och när Jesus började sin verksamhet så steg han också upp ur vattnet, eller hur? Han blev döpt och den helige ande kom ner över honom som en duva. Jesus, han verkade sedan i 3,5 år innan han blev korsfäst. Och det kan man finna om man läser Johannes evangeliet och ser hur många påskar som fanns där. Antikrist. Uppenbarelseboken 13 och 5 så står det att vilddjuret gav sin mun som talade stora och hädiska ord och det fick makt att göra så i 42 månader. Hur många år är 42 månader? Det är samma sak. Det är 3,5 år. 3 år och 6 månader. Exakt lika länge som man säger så. Som Jesus verkar. Vad hände sen med Jesus? Jo, Jesus han dog och han uppstod ifrån de döda. Det var med antikrist. Kapitel 13, vers 3. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Intressant. Om man blir slaktad och dödad så är man död. Men sen läker det här dödliga såret. Så vi ser samma symbolik här. Johannes försöker visa att det här, eller Gud försöker visa att den här antikrist är inte någon våldsam öppen motståndare, utan det är någon som utger sig för att vara Jesus, som härmar Jesus, som försöker förfalska allt som Jesus gör för att människor ska luras och följa honom. Vi kan gå vidare om det här. De får tillbedjan efter sin uppståndelse. De sitter på sin faders tron. Jesus sitter på sin faders tron. Antikrist sitter på drakens tron. I Uppenbarelseboken 14 så har Jesus efterföljare Jesus namn i pannan. I Uppenbarelseboken 13 så har antikrist efterföljare antikrist namn i pannan. Mm-hmm. Så vi ser de här likheterna som ni kan studera. Vad med den här falske profeten? Jag tror att vi ser många likheter mellan den falske profeten och den helige ande. Till att börja med, den helige ande leder människor till att tillbe Jesus. Den falske profeten å andra sidan, han leder människor till att tillbe vilddjuret. Den helige ande gjorde stora tecken och under. Den falske profeten gör också stora tecken och under. Den helige ande ger andligt liv. Den falske profeten ger liv åt en staty eller en bild, står det i Uppenbarelseboken 13:5. Det är den helige ande som ger Guds efterföljare ett märke i pannan. Och det är den falske profeten som också ger det här ett märke i pannan eller i handen. Det står att den helige ande han kom på pingstdagen som tungor av eld ner från himlen. Och den falske profeten får eld att falla från himlen i Uppenbarelseboken 13. Och så vidare. Så vi ser likheter här. Och jag tror att vad Gud försöker kommunicera till oss är att allt som glimmar är inte guld. Eller hur? Allt som säger sig vara kristet är tyvärr inte det. För det finns en makt som vill försöka bedra, som vill försöka förleda. Så hur ska vi kunna veta skillnaden? Det här är den här striden som pågår. Men jag var och plockade svamp nu i veckan faktiskt. Är det någon här som har plockat kantareller i år?
Nej.
Inte? Någon som plockat svamp, kantareller någon gång? Ja. Ni vet hur det är. Jag letar efter trattkantareller och jag fann en hel, eller inte en hel del, men jag fann några stycken i alla fall som jag såg där. Jag började plocka dem. Jag märkte också att det fanns bredvid där någonting annat. Som jag senare fick reda på var giftskivling. Okay. Ni vet, de är ganska farliga. För det tränade ögat så ser man tydlig skillnad mellan dem. Men om vi inte vet om den här skillnaden så kan vi väldigt lätt ta fel. Vad behöver vi för att kunna veta skillnaden? Jo, vi behöver en svampbok, eller hur? Ja, vi behöver kunskap. Vi behöver en bok. Den här svampboken är till exempel en bra guide. Så ser man, aha, det här, så här ser den här ut. Så har man en bild på den och så vet man alla fakta om den. Och om vi inte har den här kunskapen så kan det vara ödesdigert för oss. På samma sätt, om vi kan ha all uppriktighet i världen. Eller hur? Vi kan ha all uppriktighet i världen när vi plockar svamp. Jag tror med hela mitt hjärta att det här är en trattkantarell. Men om jag äter den så kommer jag att dö oavsett. Så uppriktighet är inte ett säkert skydd för bedrägeri. Och det är detsamma i Uppenbarelseboken. Vi kan inte bara säga att jag är uppriktig. Ja, det är bra att vara uppriktig. Vi måste vara uppriktiga. Men vi behöver också studera boken för att ta reda på vad är skillnaden mellan den goda svampen och den som får oss att till och med riskera döden. Så jag tror att vi behöver det. Och för att sammanfatta allt, det finns otroliga löften till den som segrar i den här kampen. De som segrar i den här kampen, det kan vara en svår kamp, men det är värt att segra. Det står att de får äta av livets träd, de ska inte skadas av den andra döden. De ska få ett nytt namn av Jesus. De ska få regera med Kristus. De ska bli klädda i vita kläder. De ska ha kvar sitt namn i livets bok. De ska få Guds namn i sin panna. De får sitta på Guds tron med Jesus. Tänk på att sitta på Guds tron. Jesus säger, jag ska låta dig sitta med mig på min tron. Helt otroligt. Vi kommer få ärva Guds rike, det nya Jerusalem. Och vara Guds barn för evigt. Det här, det är värt, mina vänner, Det är värt att kämpa den goda kampen. Det är värt, oavsett vilka uppoffringar det kan vi kan behöva göra, så är det värt det. För den som segrar kommer få vara med Kristus. Och det är inte vi som segrar i vår egen kraft. Det står i Uppenbarelseboken 12 och 11 att de besegrade honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Så det är min utmaning till oss alla att studera de här sakerna. Se till att vi står på en fast mark och fortsätta att kämpa den goda kampen. Så att vi kan vara bland dem som får regera med Jesus för all framtid. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att du har talat till oss, att du har gett oss de här löftena. Tack att du har gett oss Bibeln som en karta så vi kan veta hur vi ska undvika de bedrägeri som fienden har lagt ut för oss. Jag ber att vi ska, under de kommande gångerna ska kunna lära oss mer ifrån ditt ord. Vi har en uppriktig önskan, Herre, om att lära känna dig verkligen. Så att vi kan se skillnad på det sanna och falska. Och jag tackar dig för tiden som vi får ha här tillsammans. Jag ber om ditt beskydd för var och en av oss. I Jesu namn. Amen.